Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kriminell.
Saada Siraj.
Hur USA-visumvänligt tror du det namnet är?
Ja, det är faktiskt inte det, för att jag har åkt en vända till USA och jag kommer ihåg att jag skulle ansöka visum, och när jag väl kommer till USA så blir jag stoppad. Så då åker jag in i ett rum och där förhör de mig i ungefär 40 minuter och tar fingeravtryck. Och så säger de att det är väldigt, väldigt viktigt för mig att när jag då åker från USA att jag går till Immigrationsverket och anmäler mig att jag åker därifrån. Annars är jag aldrig välkommen tillbaka till USA. Så att mitt namn är inte lätt att resa med. Och speciellt inte när det står Libyen också. För jag är född i Libyen men har ursprunget från Eritrea.
Saada var 6 år när hon 1986 kom till Sverige från Eritrea. Med mamma, pappa och 2 yngre syskon. Men deras dröm om ett nytt och tryggt liv förbyttes snart till kaos och katastrof. För en efter ett halvår i Sverige separerar föräldrarna. Vilket blev början på den tragiska händelse som drabbade och påverkar alla i familjen på olika sätt.
Vi och han vill bo där ett halvår tillsammans som familj och så separerade mina föräldrar. Och några månader därefter så tog min mammas liv. Hon blev mördad. Och det var ju min pappa. Så han fick ju livstid och jag och mina syskon blev ju då omhändertagna av svenska myndigheter. Och vi fick då under period bo hos vår farbror.
Vad gamla var ni då?
Då var jag 7. Min bror var 6 och min syster var 5. Vi bodde hos min farbror och hans fru och vår kusin. Min farbror hade ju problem med alkoholen, så det var ju inte under härliga förhållanden när vi bodde där. Men när det väl kom ut, det vill säga att mina syskon stod inte ut med misären där, så fick ju då våra handläggare reda på det här. Och då så sa de det att vi ska bli fosterhemsplacerade. Och då fick alla vi 3 flytta tillsammans till ett fosterhem i Nyköping. Och där bodde vi hos ett äldre par. Och det var bra där. Vi hälsade på honom väldigt ofta på Gruvberget på somrarna. Och det kommer jag ihåg var så här minnesvärt att vi fick åka.
Gruvberget?
Mm. Vad är det? Gruvberget är ett ställe för, jag vet inte om det är kvinnor, men män i alla fall vet jag, som sitter inne och har väldigt lång fängelsetid. Och har familjer. Men då var de där med sina fruar och sina barn. Vi var ju där med vår pappa, som att vi inte hade någon mamma längre. Och det kommer jag ihåg att det var en väldigt mysig tid. Vi paddlade tillsammans, vi fiskade tillsammans och vi simmade och badade. Vi var verkligen alla tillsammans med pappa.
Men varför vill ni fortsätta träffa pappa?
Det är jättekonstigt, för att alltså, vi visste ju vad han gjorde. Och vi visste ju att människor runt omkring inte tyckte så mycket om vår pappa. Speciellt inte på mammas sida, vilket är väldigt förståeligt. Men det blev ju liksom att... Alltså jag vet inte vad det var, men vi gick i försvar. För att han var den enda personen vi hade kvar i livet. Och han var ju ändå trots allt vår pappa. Jag kommer ihåg att jag var väldigt arg. Och tyckte inte om människor som pratade illa om min pappa. Utan jag gick oftast i försvar. och sa väldigt ofta så här, ja, men min mamma får skylla sig själv. Fast jag menar ju egentligen inte det, jag var ju bara barn. Idag när jag liksom ser saker och ting klarare och har gått ett x antal terapier, så kan jag ju känna så här, det min pappa gjorde var ju, alltså jag vet inte hur jag ska förklara, men hans handling var ju så jävla illa. Och jag saknar ju min mamma, det går inte en dag jag inte tänker på henne. Men han var ändå min pappa. Och som pappa var han fantastisk. Alltså som pappa till oss så var han väldigt fin, väldigt kärleksfull, väldigt närvarande, och vi var hans allt. Och det var väldigt svårt att inte tycka om pappa trots att han tog mammas liv.
Pappans livstidsdom var avtjänad efter 6,5 år då han återigen blev en fri man. Men säg den lycka som varar, liksom den olycka som kommer ensam.
När han kom ut, han levde ut i samhället i 2 år. Jag var 10 år. Sen dör han i cancer. Jag tyckte jättemycket om mina fosterföräldrar, men det var ju det som var så sorgligt. För att när min far dog den här natten, dagen efter så säger den här familjen att vi kan inte ta hand om de här barnen. För att de tog ju hand om oss i väntan på att min pappa skulle komma ut från fängelset. Men min pappa går och dör. Och de var äldre. Och jag förstår, de hade 4 egna barn, de var utflygna, de har varit fosterföräldrar hela sitt liv. Vi var ju liksom deras sista uppdrag innan de skulle gå i pension. Men när mitt pappa dog så fick de frågan, orkar ni? Men det gjorde de inte. Så att de sa nej. Vilket resulterade i att jag blev flyttad till Blekinge. Och mina syskon blev flyttad till en annan familj. Så de separerade på oss. De ville separera på oss alla 3. Men jag bad verkligen om att de inte får liksom röra mina syskon. Utan se till att de åtminstone får hålla ihop.
Utan vare sig mamma eller pappa hade Sala som 7-åring plötsligt blivit familjens äldste och därmed ansvarig för sina yngre syskon, som hon genom åren på olika sätt fortsatt vara, trots att det bara skiljer 1 och 2 år. På kort tid förlorar hon inte bara sina föräldrar utan också sin ungdom.
Men dagen efter så blev vi ändå skickade iväg till skolan. Jag kommer ihåg på en bildlektion, den här läraren har faktiskt fortfarande kontakt med, han betyder mycket för mig, och han såg på mig att det var något konstigt med mig. Så då tog han in mig till ett rum och sa, hur är det fatt, Sada? Och då sa jag att, nej men min pappa dog i natt. Va? Men vad gör du i skolan? Jag vet inte. Så här. Han bara, jag tycker att du ska gå hem. Och sen när jag går från skolan, då träffar jag 2 tjejer som är äldre än mig. Jag gick i 7:an, de gick i 9:an. Och det är skolka. Jag visste inte ens vad skolka var. Men jag blev introducerad i skolkningen. Och så frågade de om jag ville följa med till stan. Och när vi väl kom till stan så berättade jag för dem vad som hade hänt. Och då sa de så här, ja men vill du, här, vi har Absolut Vodka. Jag bara, vad är det för någonting? Jag hade ingen aning om vad det var. Ja men man mår jättebra av det. Typ. Alltså det dämpar känslor och du blir gladare i alla fall. Du kommer inte tänka så mycket. Ja, ge mig, kom ihåg att jag sa. Och sen när jag väl smakade det, för den var ju bara ren. Det var inte så att de hade blandat ut det med någonting. Och det var jätteäckligt, kommer jag ihåg. Alltså jag fick nästan som kvällning. Men jag kommer också ihåg, i samma sekund som jag fick den här kvällningen så blev jag varm i magen och allting. Och jag ville bara ha mer. Så när den väl tog slut, den där kvartingen, så frågade jag om det fanns mer. Och då sa jag, men då måste vi gå hem till min syster. För här har vi en dunk. Och så åkte vi dit och så såg jag att den här dunken var halvfull. Och jag blev glad. Men då blandade vi ut den med saft. Så det var inte så starkt. Och då sa de att det är hembränt. Och så frågade jag vad hembränt var. Och så förklarade de för mig att det är sånt man gör hemma. Jag bara, okej, ja, men det funkar i alla fall. Så drack jag det. Och så kom jag ihåg att jag gick in i badrummet. Och det bara snurrade. Så jag ramlade liksom i badkaret och slog i bakhuvudet. Och så måste jag nog ha tuppat av där en liten stund. För sen vaknade jag till. Och så var det ju ändå dags att gå ner till stan. För det här var ju liksom på dagen. Men när jag väl kommer ut. Då ramlar jag ner för trappen och slår mig i huvudet. Och sen minns inte jag så mycket mer. Men jag vaknar på sjukhus. Och där står det 4 polismän. 2 på varje sida. Och en bupptant vid mina fötter. Och jag tänkte så här, vad har jag gjort? Typ. Och då var det väl det att jag var 12 år.
Bupptant ska jag bara säga också.
Barn och ungdomspsykiatri. I och med att jag var så ung och jag hade blivit spritförgiftad. Och det visade sig att det jag drack var ju inte hembränt. Det var ju träsprit.
Blir man blind då?
Ja, och läkaren frågade mig på plats om jag hade druckit någonting innan. Och då sa jag, ja, något som hette Absolut Vodka. Och då sa han, det var det som räddade dig, för det renade. Tydligen så låg det som en hinna som gjorde att jag inte blev blind eller dog. Och då så frågade poliserna mig såklart vad jag hade fått det. Men då sa jag att jag hade hittat det i en buske. För jag umgicks ju ändå med stökiga kriminella personer på den tiden. Och jag lärde mig ganska snabbt att polare har inga polare. Så att, då kunde inte jag liksom säga vem det var. Så jag sa bara, nej men jag hittade det. Och de förstod ju ganska snabbt att jag ljög. Men de frågade mig inte så mycket mer. Och där började väl min resa med den här bupptanten. Att jag skulle gå och träffa henne och prata med henne. Men jag kommer ihåg att jag var där en gång i veckan. Under en halvårsperiod. Och tittade på klockan. Och sa inte ett ljud. Jag satt bara på den här fåtöljen. Jag sa ingenting. Alltså jag bara liksom satt av tiden. Sen började hon liksom ledsna lite på mig. Så att hon började gå ut från rummet. Och vad hon gjorde utanför, det har jag ingen aning om hon gick och tog en kaffe eller gick på toa eller pratade med sina kollegor. Jag vet inte. Men jag såg hennes plånbok. Och jag rökte ju på den tiden. Och
som 12-åring.
Som 12-åring. Så då började jag stjäla. Alltså jag tog pengar och jag tänkte så här, det bästa är väl att inte ta så mycket. För då kanske hon märker det. Det är bättre att bara ta lite varje gång. Så då såg jag ju till slut de där träffarna som väldigt så här, nyttbar. För att jag bara, ja men ciggpengar liksom. Så varje gång hon gick ut ur rummet, vilket hon oftast gjorde, då var jag där och nallade i hennes plånbok.
Hur mycket tog du då ungefär?
Ibland var det en 50-lapp, ibland var det 100-lapp och som mest kunde jag ta 200. Men för mig då när jag var 12 var det väldigt, väldigt mycket. Och jag fick väldigt mycket cigaretter för de pengarna, så jag var ju överlycklig. Ja, men sen var det ju så att man gick i skolan och man träffade sina vänner efteråt. Och det var väldigt stökigt, för att många av mina vänner, de var ju, alltså de höll på, de drack och höll på med droger. Om de inte själva tog så sålde de. Och jag var ju liksom med i de kretsarna och det var väldigt, väldigt mycket våld också. Mycket slagsmål och det var mycket så här poliser. Och jag kommer ihåg att jag skaffade falsk lägg bara för att kunna liksom följa med dem in på krogen. Och så jag liksom härjade med dem så här nattklubbar. Och jag var ju 12, alltså jag skulle bli 13. Så
du måste ju se ut som ett barn för fan.
Ja, jag gjorde, alltså det är det. Jag, även idag som 37 så är det många som tror att jag är yngre än vad jag är. Och när jag var yngre så såg jag äldre ut. Och jag vet inte om det var för att jag ansträngde mig alltså att se äldre ut. Men de kände ju vakterna. Och så länge liksom jag hade ett falskt lägg så liksom såg de lite förbi ögonen. Jag hade liksom, man kan väl säga tur och otur. Det var ju inte så här, det var egentligen att skälpa mig. Men jag tyckte bara att det var häftigt och att jag fick följa med. Och de här människorna blev ju min familj. Alltså för mig, det spelade liksom ingen roll vad de höll på med. Såklart tyckte jag inte om när de gjorde illa andra människor. Det vill säga skada. Och det var ibland pistoler och knivar och sånt inblandat. Det tyckte jag var obehagligt.
Hur gamla var de?
Jag var ju 12. Några av dem var ju då 18. Någon var 20, 21. Så de var ju betydligt mycket äldre än vad jag var.
Under sin uppväxt och genom tonåren fosterhemsplacerades hon 17 gånger på lika många ställen över hela landet. Ribba och nivå för vad hon hade att vänta sig lades redan hos den första familjen.
Jag trivdes inte så bra där med den familjen och där drack jag också väldigt mycket för jag fick dricka av dem. Vilket jag tyckte då var häftigt. Idag tycker jag att det var helt sinnessjukt liksom. Men där var jag bara en månad, sen rymde jag ju därifrån. Så jag fick ju LVU, lagen om vård av unga. Så då blev jag omhändertagen.
LVU blev utredningshem som blev ungdomsanstalt.
Där beblandade jag mig också med kriminella personer. För att de var ju där för att de var stökiga på riktigt. Jag var ju mer den här som var stökig för att jag umgicks med stökiga. Men där kom jag clinch med föreståndaren. Så jag tog en stol och liksom, ja, dunkade henne. Alltså slog stolen på henne. Vilket är såklart inte okej. Men jag blev så less på allting. Så då hamnade jag på ungdomsanstalt. Och där bodde jag. Och där hittar man ju ännu flera som man kan hänga med. För att man känner igen varandra. Så att min, ska man säga, min krets blev ju bara större och större. Av de som kanske inte tillhörde rätta sidan av lagen. Och där var jag. Och hängde väldigt mycket med dem. Och sen började jag själv agera väldigt våldsamt. För att när jag hade alkohol i kroppen så hade jag liksom ingen koll på mig själv. Så att om någon sa någonting eller kanske råkade komma med en liten knuff så agerade jag mot den personen.
Från då hon var 12 till 19 år levde hon som alkoholist och med kriminalitet som en naturlig del av vardagen. Med allt ifrån inbrott, misshandel, grov misshandel, stölder, olovlig körning, medhjälp vid rån, försäljning av droger och så vidare.
Då kunde det vara så att man satt tillsammans, man drack, de drog det vita pulvret som fanns där på bordet. Och
nu pratar vi ålder för dig.
Då var jag 15.
15,
ja. Och då var det så här, men vi ska göra inbrott på den här 7-Eleven. Och då var det så här, du får stå där, eller du får, det här är din grej, Sada, du får ha koll. Jag körde ju bil, jag hade inte en körkort.
Men nej, då, som 15 har man ju normalt inte det.
Nej, jag, och jag körde, alltid.
Men hur fan, du är ju kort som fan och liten.
Ja, men jag nådde ändå. Och jag lärde mig ganska snabbt. Och så kommer jag ihåg att han sa till mig då att ja, men det här pistolen får du ta. Nej men va? Nej men jag vill inte röra något vapen. Jag tänker inte ta det där. Nej men du måste ju ha någonting ifall någon kommer. Jag bara, men vad ska jag göra med den ifall någon kommer? Jag tänker ändå inte skjuta. Alltså, nej men det är mer skrämseltaktik. Jag bara, fast jag har aldrig hållit ett vapen. Så jag vill liksom ogärna göra det. Utan vill ni ha med mig så kan jag göra de här sakerna. Men jag vågar inte röra de där grejerna. Så jag har ändå varit, fast jag var alltså, som tjej så har jag alltid stått på mig. Jag har liksom inte... Jag har varit med, men man har ändå respekterat när jag faktiskt är ifrån. Jag vill minnas att många i mitt umgänge, när det kommer till tjejerna, de blev väldigt utsatta av olika anledningar och mycket för taskig självkänsla. Men jag var ganska kaxig för att vara så liten, så att jag slapp ganska mycket saker. Ja, men då var det så att ja, men då bestämde man det, ja, men den där lördagen, då ska vi göra så. Och så stod man där och så ser man dem ha masker på sig och gå in och stjäla cigarettlimpor till... Ja, pengarna från kassaapparaten, allt som de kunde komma åt som de tyckte var värde, det liksom tog dem.
Ta det som så vi får bilder framför oss. Du sitter i bilen, eller vad är det sista ni säger när du sitter och tittar på dem? Vad händer?
Alltså det är, ja, det är mer ha koll på läget. Vi syns om en stund. Och det är väl allt jag hör. Sen ser jag dem där inne och jag tycker inte att det går särskilt vilt till. Men det är ändå obehagligt att se allt det där. Och idag när jag sitter och kollar på filmer så kan jag typ skratta lite för mig själv och tänka... Men gud, den där personen som sitter i bilen, så den har jag varit en gång i tiden. Men filmer är ju lite mer ja, action. Jag tycker att det är mer sköttes alltså, på ett städare sätt. Det var ju aldrig någon som skadades riktigt. De ville ju bara ha de där grejerna. Och de tog de där grejerna och så drog man därifrån. Det jag tyckte var mest behagligast, det är när det inte var människor var inblandade. Till exempel när man gjorde inbrott i butiker där man kunde stjäla tvn. Alltså det fanns ingen som stod vid kassan att man behöver sikta en pistol mot den, utan... Det var med att det är tyst, okej, larmet går, det gäller att du är snabb innan polisen kommer och sen drar man därifrån. De tillställningarna tyckte jag var mycket behagligare. Alltså grejen är, när man tittar på det idag och tillbaka, det var ju liksom små tv-apparater och sådana saker, det var ju stora saker, det är inte det. Men när jag ska stå vakt på en liten kiosk, då bodde jag på ett behandlingshem. Och de här killarna var ju 20-23 års åldern och då var jag 16 och skulle bli 17. Och då var det såhär, stå vakt här, vi ska bara ta cigaretter. Och liksom, livet för oss var bara cigaretter. För de, i och för sig rökte de ju på så att de skulle kunna mäcka sina grejer. Men då var det såhär, stå här, vi ska bara hämta limpa. Jag bara, varför det? Så här, men du vet ju hur det är. Vi gör ju alltid saker så att de drar in våra veckopeng. Så att vi har ju aldrig råd med våra cigaretter. Jag kan ju skratta åt det idag. För att jag förstår att åka dit för cigarettlimper, det kändes såhär, jag vet inte, jag ska förklara, det är nästan lite så pinsamt. Men för oss då var det väldigt stort, för att vi hade ju liksom ingenting annat när vi bodde på de ställena. Och just också när man satt där på kvällen och såhär, tänk att de inte fattar vad vi håller på med. Alltså vi bor på behandlingshem, personalen har liksom ingen koll på oss, vi sticker på natten och går till kiosken. Och kiosken är mörkt, det är ingen som jobbar där. Vi skäller det vi vill ha, choklad och framförallt cigaretter. Och sen går vi tillbaka och så sitter de och meckar och röker på. Och livet är frid och fröjd liksom. Det är så overkligt, jag kan inte förstå. Man kunde sitta fnissa och skratta. Och de säger, men gud vad du verkar vara glad. Jag bara, ja, om du bara visste. Liksom. Alltså så här, ingen koll på läget.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men jag stal ju också jättemycket själv. Och jag misshandeln. Jag gjorde illa människor som jag kunde störa mig på av olika anledningar. Jag menar, om de gick emot mig eller sa något drygt, men framförallt om de skadade mina syskon. Om jag visste att någon hade gjort någonting mot mina syskon, typ retat dem eller var dum mot dem, så gick jag dit och gjorde illa dem.
Kille som tjej?
Det spelar ingen roll.
Men vadå, killarna kanske började då bli lite större och...
Ja, jag fick stryk. Alltså jag åkte ju också på däng, men jag hade ju alltid mina killkompisar. Så att jag blev ju alltid skyddad liksom. Det kanske var en smäll, men sen så kom ju mina stora killkompisar och tog hand om resten. I alla fall om det var män eller killar. Ja. Men tjejer, det var liksom inget problem.
Men vad var det du gjorde då? Vi ser att du går fram till någon som har varit taskig mot din lillebror. Det är svårt att se det framför mig nämligen.
Nej, men alltså,
du är två pannkakor hög som sagt, så väger 50 kilo. Ja.
Men oftast var det ju så att jag gick fram och sa, varför gjorde du illa min bror liksom? Och så var det så här, men han är ju så jävla dryg eller kaxig. Nu minns inte jag liksom riktigt citaterna. Men jag vet att det jag var känd för, det är att jag alltid skallade. Alltså jag tog alltid, alltså det var alltid min panna och jag liksom, jag tog i vad jag kunde. Jag fick ju själv ont, ibland kunde jag nästan svimma. Men liksom att jag liksom skallade liksom mot näsbenet. Så att då blir det ju lätt att de kryper ihop liksom. Och får ont. Och då knäade jag mot huvudet. Och sen så var det bra typ. Jag ville bara ge dem illa. Jag ville liksom så här poängtera att rör inte min bror eller rör inte min syster, för att det är mitt allt. För det var liksom den enda familjen jag hade och har faktiskt.
Trots allt hon gjort genom åren så är det bara en händelse hon blivit dömd för. Och inte otippat var det på krogen det hände.
Så när jag väl går till garderoben för att hämta min jättedyra jacka som jag vill ha hem, då upptäcker jag att den finns inte kvar där. Och då frågar jag den här tjejen liksom, hur kan det vara så att du har gett bort min jacka när jag håller i brickan? Och då så fnissar hon och så ser jag att hennes två väninnor frissar. Och jag bara, vad är det som är så himla roligt? Jag vill bara ha min jacka och så vill jag bara gå härifrån. Och de fortsätter och är ganska otrevliga. Varpå den ena tjejen kommer sen mot mig och trycker in mig mot väggen. Och den andra tjejen börjar stå och sparka på mig. Och jag kommer ihåg att jag sa det väldigt tydligt. Jag bara, snälla, alltså, backa, jag vill verkligen inte skada er. Jag vill bara härifrån. Och då skrattade de, vilket jag kan förstå. För det hade jag förmodligen kanske också gjort idag om jag var i deras situation, för de var ju ändå tre. Men det jag kommer ihåg är bara att jag har svårt att andas. För då är det ju en vakt som håller i mig. För då har jag lyckats skada de här tjejerna. Jag vill hävda självförsvar, men det är klart att rätten inte gjorde det. För jag tog ju lagen i egna händer. Men de sparkade, de slog, de drog i mitt hår. Jag blir förbannad och får blackout. Och så vaknar jag bara av att vakten håller i mig. Det kommer en piketbil, polisen. De sätter handbojor på mig och jag åker in i fyllecellen. Sen blir jag förhörd och jag förklarar liksom situationen. Och så tänker jag så här, fan, vad kan hända av det här liksom? Kan det verkligen hända någonting?
Visst kunde de det, för trots förstående polis, segervis advokat och ångerfulla kombatanter dömde Sada på alla tre punkter för misshandel, grov misshandel och stöld. Domen landade på 2 år villkorligt, samhällstjänst och böter.
Jag kan stå för att jag tog lagen i egna händer och att jag gjorde de här tjejerna illa.
Vad gjorde du med tjejerna? Som ensam, 1,65, 50 kilo tung?
Enligt dem så ena tjejen fick ju någon blåklocka. Den andra tjejen menar väl på att hon fick strypgrepp. Och den tredje hade jag sparkat så att hon låg ner.
Och slagits mycket?
Ja, det har jag gjort. Men jag har ju också hållit på med kampsport. Jag har alltid hållit på med kampsport. Min pappa skickade mig på kampsport redan när jag var 6 år gammal. Och sen som tonåring när min pappa gick bort, då började jag med boxningen. Och det har väl varit min terapi. Eftersom att jag inte då på den tiden tyckte så mycket om att prata med andra människor. Så då tyckte jag mer om att boxas.
Åh fan!
Okej, jag pratar mycket nu. Men ja.
Dags för snabba korta.
Okej.
Plit eller polis?
Polis. Alltså... Som ung ville jag faktiskt bli polis, konstigt nog. Jag gick i mellanstadiet och tyckte att det var väldigt fascinerande. Sen upp till högstadiet så hade jag fortfarande just den här tanken att man kanske skulle bli polis. Och många gånger är det ju för att ibland så tycker jag det har blivit betydligt bättre som jag ser ute idag. Men bemötandet, många gånger när man ser de här grupperna, poliser är redan auktoritära. Och man kan enligt mig, hantera det på ett mer ödmjukare sätt. Det vill säga hellre att fånga in de här ungdomarna än att använda sig av sin maktutövning. Det räcker med att de redan har blåsställ och man blir nervös. Och ibland önskar jag att de var mera, kom in i matchen så att de förstod att de här människorna som står där, det finns en anledning till varför de står där. De står inte där för att de tycker att det är så jäkla kul, utan det kan vara
ungdomarna, gängen.
Exakt, det kan vara hemförhållanden, det kan vara i princip det mesta. Och jag önskar att om man liksom mer såg från det perspektivet, så tror jag att det skulle vara ett mycket schysstare bemötande från de här ungdomarna till poliserna och så vidare. Så därför har jag haft den här känslan av att jag borde kanske bli polis. Sen kan ju inte man rädda alla, det är inte det jag säger, men jag tror att någonstans måste man ju börja. Jag kan förstå att de blir avtrubbade, det är jäkligt mycket skit de får vara med om och det och så vidare. Men fortfarande, jag har valt det yrket av en anledning och jag får liksom bibehålla andan på något sätt. Annars är det dags för mig att byta yrke. Men jag tror mer att fånga dem än att komma där och bara vara auktoritär.
Mm. Fosterhem eller ungdomshem?
Alltså, min önskan har alltid varit fosterhem. Men jag hamnade på ungdomshem. Jag har ju bott på 17 ungdomshem sammanlagt. Från att jag är 12 till att jag är 18. Och jag har alltid haft en saknad och en längtan efter mor och far. Så hade jag fått den placeringen från start, det är lätt att säga, men jag vet ju själv att jag har längtat efter det. Men jag hamnade på ungdomshem med mycket olika vuxna människor och mycket olika ungdomar. Varpå när jag kom dit hade inte jag problem, men jag fick problem. Eller det vill säga, jag halkade in i det. För jag visste ingenting annat. För det var ju den världen jag bodde i liksom. Så att jag skulle nog säga fosterhem.
Karma eller öde?
Jag tror på karma.
Killkompis, tjejkompis?
Killkompisar. De har lättare snack. Alltså, de är ganska raka i sitt språk. Och jag har ju märkt att jag har tjejkompisar. Jag är jätteglad över mina tjejkompisar. Men jag har inte alltid haft tjejkompisar i den bemärkelsen. Utan jag har alltid varit grabbar. Och mycket är ju för att jag har gillat bollsporter och jag har ett visst sätt hur jag är på. Och ibland är ju inte jag alltid så smidig i mitt sätt att uttrycka mig. Varpå det alltid blivit så jäkla mycket snack hos brudarna. Istället för att de bara kan säga till mig, men hörru, vad menar du med det? Och så reder vi ut det. Och jag har upplevt när jag är i de här två olika miljöerna att grabbarna är mer bara, är man legal? Så här, vad snackar de? Så reder man ut det och sen är det färdigt. Medan tjejer mer, de blir sårade. De går och analyserar, de går och tänker och så pratar de med någon väninna och så blir det jävla snack och rundgång där och så blir allting bara så himla fel. Och sen när det väl kommer till mig så blir jag bara irriterad och liksom såhär, aha, så här har jag gått trott att allting har varit lugnt, men det har visat sig att du har känt harm mot mig. Och då, det är falskt. Och jag har klarat av det.
Mm. Varför är det så, tror du? För det, jag vet inte om det är en fördom från min sida eller en missuppfattning, men det känns som att tjejer, istället för att lyfta varandra, hjälpa varandra, till exempel i sånt här sammanhang när man umgås med kriminella killar, så behöver man ju verkligen bli starkare ihop. Men istället så är det någonstans att man sänker varandra.
Men det har alltid varit någon slags konkurrens. Det verkar vara någon slags så här indirekt konkurrens gentemot tjejerna. Jag vet inte varför det är så, men jag vet inte om det är liksom, jag har ingen aning, men jag vet ju så här, om en väninna säger någonting till mig, ja, men vad tycker du om det här, Sada? Nej, men jag tycker inte om det. Alltså, jag tycker inte du ska ha det, för att det passar inte dig. Och det säger jag för att vara schysst på henne. Det säger inte jag för att vara oschysst. Men hade det varit åt andra hållet så kan jag ibland få höra så här, men det där är jättebra, det är jättefint, fast de egentligen inte tycker det, för då har man hört det från tredje väninnan att hon egentligen inte tyckte det. Och då undrar jag, tror du att du gör mig ledsen för att du är ärlig än att bara säga som det är? För det som sårar mig, det är att jag får höra det bakvägen. Och just det här att man är så missunnsam. En avund, det kan vara en styrka, tycker jag, hos varandra. För då kan man sträva på ett sunt sätt. Då kan känna såhär, åh, hon har det, det vill jag också ha. Och det är liksom en strävan och driv. Men med att vara missunnsam, det är en väldigt ful egenskap. Och jag tycker att det är mer missunnsamhet hos oss tjejer än vad det är hos grabbarna. Grabbarna är mer avund och då blir det driv. Och tjejer är missunnsamhet och då skälper man varandra. Och varför det är så, det är, jag önskar att jag visste. Men jag vet faktiskt inte.
Arv eller miljö?
Wow. Alltså, jag vet att arvet spelar en jättestor roll. Men miljö tror jag också, miljö är väldigt viktigt. För att som jag hade, om jag tänker på mig, mitt arv och var jag kommer ifrån, alltså genetiskt och hela den biten. Och så tänker jag så här, oavsett var jag kommer ifrån, så hade kanske mina förutsättningar sett annorlunda ut om det hade varit inom bättre miljö. Så miljö har en jättestor påverkan för oss som små och vuxna. För det är någonting som banar vår väg i vårt liv i framtiden. Om jag är uppväxt i en miljö där det förekommer mycket missbruk eller misshandel eller vad det nu må vara, alltså då vet ju inte jag någonting annat och dras ju till det. Svårt att förklara, men hamnar jag i en miljö där det är mer stabilt och det finns kärlek och det finns utrymme för att våga säga vad man tycker och det finns värme, så blir det ju bättre för mig oavsett arbete.
Vad skulle du säga, du som ändå har varit med om stora händelser under din uppväxt vid olika perioder, vilken del i uppväxten, ungefär vilka år ser du som viktigast, alltså där man är som mest påverkbar och sårbar?
Jag vet att jag måste ha fått jättemycket kärlek och pussar och kramar från bebis upp till 7 i alla fall, eftersom att jag kan inte förstå annars varför jag är som jag är när det kommer till mina medmänniskor. För jag är otroligt ödmjuk och empatisk och vill väl och har inte så svårt för att ge av mig själv. Och jag tror att det måste vara för att jag har fått det från barnsben, och det är jag väldigt glad över. Men det jag märker att jag har blivit som påverkad, och det kan ju vara miljön, och det är väl att från att jag var 7 upp till liksom 15, då bodde jag ju hos min farbror där det var väldigt tråkiga förhållanden och jag vågade liksom inte uttrycka mig. Jag var rädd, jag var väldigt väldigt rädd, jag var tyst, för att man fick inte prata hos min farbror för då åkte man på stryk. Och det har jag märkt att det påverkade mig även upp till vuxen ålder, att självkänslan var inte liksom den starkaste, att jag visste inte vad som var rätt och fel, för att jag var så rädd för att få den här smällen och om jag sa något fel. Men jag tror ändå att från att man är 0 till att de säger till att man är 12, så är det väldigt viktiga år. I mitt fall, om vi pratar om mig, så är det fram till att jag är liten till jag är 7. Det måste vara det viktigaste biten, för jag har fått med mig otroligt mycket därifrån.
Bög eller godbög? Jag tänker att i ditt fall får det bli bitch eller snitch.
Bitch, hellre bitch än snitch.
Catfight eller kuddkrig?
Kuddkrig.
Fri uppfostran eller kadaverdisciplin? En sträng uppfostran.
Sträng uppfostran. Det finns konsekvenser av allting. Och det vill jag att man ska lära sig tidigt. Och det är där jag menar med sträng. Det finns följder med allting vi väljer och allting vi gör och allt vi säger. Och det är jätteviktigt för mig att jag ger det till mina barn i alla fall.
Bröderna Lejonhjärta eller Cain and Abel?
Bröderna Lejonhjärta.
Orange is the New Black eller Kvinnofängelset?
Jag tycker jättemycket om det. Orange is the New Black.
Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell?
Men alltså, man blir ju dum för att man är kriminell. Anser jag i alla fall.
Dags för fördomsprofil. Du gillar larviga doftljus.
Nej, det gör jag inte.
Du har aldrig förstått uttrycket hem, ljuva hem.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Däremot så förstår du uttrycket släkten är värst.
Ja, definitivt.
Det är sällan som du kan eller vill unna dig något extra lyxigt.
Absolut har det varit så. Men jag börjar bli lite bättre på det nu.
Det handlar om att dela med sig, eller?
Ja.
Jag skulle komma till det. Eftersom det mesta av din tid och pengar går åt till ditt barn, syskon och andra som behöver hjälp.
Det är precis så det har varit. Alltså det har alltid varit så att om jag vill ha någonting så har jag alltid varit rädd för att köpa det till mig. Ifall att min bror säger att om jag behöver pengar till det här. Eller min syster kanske ringer och hör av sig av någon anledning. Så att jag har ju varit mamma och pappa åt dem. Då har jag alltid tänkt att de kommer före mig.
Men det är ju också ett problem någonstans. För att samtidigt som man hjälper dem så hjälper man dem ju inte.
Precis.
Så hur fan gör man?
Alltså det tog mig ett år. Det tog mig tid att liksom klippa av strängen för mina syskon. Men i och med att jag har varit äldst i syskonskaran.
Ja, det skiljer ju bara ett år.
Exakt, det är ju det som är så galet. Att det skiljer bara ett år mellan mig och min bror och två mellan mig och min syster. Men jag har alltid varit, som de kallar det, för huvudpersonen. Men när jag fick mitt barn, då sa jag det är dags att klippa av strängen, för nu är det han som kommer först liksom.
I världen så har du rest väldigt lite.
Nej, jag har rest mycket. Jag har alltid tyckt om att resa och började resa väldigt tidigt. Men jag började resa helt själv när jag var 19. Och sen har man ju liksom rest runt i Sydamerika och de flesta europeiska länder. Mycket Thailand har det varit. Så jag har rest väldigt mycket.
Körkort skaffade du först när du skaffade barn, för då var det dags att vara laglydig.
Ja, precis. Det här var lite galet, för jag var 18 och så gjorde jag en privat uppkörning. Det roliga var att jag åkte dit med den bilen till min privata uppkörningen och ställde mig på parkeringen.
Vilken där. Bil?
Det var en bil som jag fick låna då av en vän, och jag skulle få använda den till uppkörningen. Men jag fick ju köra den dit själv. Så ställde jag mig på parkeringen och så väntade jag på att körläraren kom. Och så sa jag, min väninna har åkt, men det är hennes bil, fast det var jag som körde den dit. Men jag klarade inte det, för att jag fattade inte bilen, för att det var så otroligt imma i bilen. Och jag visste inte liksom vilken fläkt jag skulle slå på för att ta bort den där. Och det är klart att det är livsfarligt att köra när inte du kan ha någon sikt, frisikt utåt. Så det där blev jag ju kuggad. Men sen så tog jag en intensiv. Och där klarade jag teorin och uppkörningen. Och det var innan, jag var 20. Och jag fick min son när jag var 30. Så det var innan.
Okej då. Du förvarar sällan pengar, smycken eller andra lösa föremål hemma av rädsla för att någon av syskonen vid tillfälle skulle få sina för långa fingrar.
Det har hänt när jag förr att jag har varit väldigt försiktig med, framförallt gentemot min bror, men idag nej.
Inte sällan så har det hänt att du behövt lösa ut dina saker som något syskon har pantat.
En gång har det hänt.
Julen har idag blivit särskilt viktig för dig. För att ge din son det som du själv aldrig fick.
Ja, det, så är det ju. Allt som jag inte fick ge honom gånger tre. Vilket inte alltid blir, det blir inte bra det heller. Så jag måste ta och tona ner det. Men det blir lätt så att det jag inte fick, det vill jag ge honom också mycket mer. Så att när det är jul och jag har honom, då är det super mycket av allting. Och det märker jag, det säger ju faktiskt min sambo. Han bara, alltså, du hjälper ju inte honom när du håller på sådär. Jag bara, han ska ha det inte jag fick. Det ska vara pynt och det ska vara... Ja, du vet, stor gran och det ska massa klappar under granen och han ska få precis det han vill ha liksom. Han bara, men det kommer inte hjälpa honom. Så det är något jag försöker att tänka om, för att jag inte vill att han ska bli, att han ska bli jobbigt för honom att komma ut i samhället och få ett nej liksom. Så blir han galen över det.
Efter många års missbruk har Saldas lilla syster nu äntligen börjat få ordning på sitt liv. Drogfri och med barn på gång har de idag kontakt igen. Men för lillebror ser det mörkare ut. Den tunga kriminaliteten har satt djupa, livslånga spår. 13 år har han nu tillbringat inom rättspsyk. Tillbaks då till händelsen som blev början på syskonens långa, tunga uppförsbacke i livet.
Jag kommer också väl ihåg det där att vi bodde på nedre plan och det knackade på min balkongdörr. Och jag har alltid lärt mig som liten att aldrig öppna för främlingar och du vet, inte bli lockad när främling säger här godis. Men här var det ingen främling utan det var ju liksom min pappa. Så jag var till superglad och öppnade balkongen och kramade min pappa och jag satt hans knä. Jag kommer ihåg att jag tyckte han luktade lite konstigt. Sen berättade min pappa att det var för att han hade druckit sprit. Det visste inte jag då. Men sen hörde jag liksom att de tjafsade. Mamma och pappa, de diskuterade väldigt mycket ute i köket och i hallen. Och sen så hör jag lådor, och det är besticklådorna. Och det var där min pappa tog en kniv och högg min mamma 3 gånger. Och jag kommer ihåg ett skrik. Alltså, det är den som har fäst sig, liksom, det där skriket. Sen också att jag ser mamma ligga där med öppna ögon och försöker prata med mig. Och det kommer bara ut en massa blod från hennes mun. Jag hör inte ens vad hon säger. Jag springer in i badrummet, hämtar handduk och liksom lägger det. Hon hade en vit skjorta, svarta finbyxor och hela vita skjortan var ju bara blod. Och jag la den där, jag visste inte vad det var. Jag såg bara att det var massa blod. Och sen så kommer grannen ut för hon ska gå ut med sin hund. Och skriker, så kommer hennes son och han skriker. Och sen så säger hon, ring 90 000, idag tror jag vi ringer 112, men då var det 90 000. Och han ringer och sen plötsligt är hela trappuppgången nere och poliserna kommer och ambulansen kommer. Min mamma klarade sig fram till Sankt Görans sjukhus. Sen så dog hon av blodförlust. Och jag fick ju veta mycket äldre ålder att det var inte ett knivhugg utan det var 3 knivhugg. Så jag kan väl förstå att det var ett blodförlust. Men, och som poliserna förhörde oss, mest mig då. Och då kommer jag ihåg att redan då som 7-åring ljög jag. För att jag sa aldrig egentligen vad de korrekta utstyrseln min pappa hade. För de frågade såklart, vad hade han för kläder? Och den kvällen hade han ju jeans och grå skjorta och en grå jacka. Men det jag sa var att min pappa hade gråa finbyxor och en fin kostym. Så pekade jag på den här farbron för att visa, så där såg han ut, fast grått. För han hade fin kläder på sig. Och hela mitt liv har egentligen baserats på lögn. Och jag kommer ihåg att jag och mina syskon sa aldrig sanningen när vi var små. Vi sa ju aldrig att...
Varför ljög du då?
För jag ville inte att de skulle ta min pappa.
Trots att mamma låg?
Ja. Trots att mamma låg där så ville inte jag att de skulle ta min pappa. För att om hon låg där och hon... Jag förstod att hon skulle försvinna. Det var något som sa att jag har förlorat min mamma. Så ville inte jag förlora min pappa också. Men vilket jag gjorde. För att min pappa gick ju självmant till polisen. Och berättade vad han hade gjort. Och de tog in honom. Så när jag förlorade min mamma, då förlorade jag min pappa. För han åker in på livstid och min mamma dör. Och det var den rädslan jag hade Så därför ljög jag och ville inte förlora min pappa. Sen det här när de säger att barn är så sjukt och lojala. Ja, jag fattar det. För att jag var även lojal. Fast min pappa hade gjort det här hemska dådet så var jag sjukt lojal gentemot min pappa. Och har varit det i princip hela mitt liv. Fram till att jag idag kan säga jag avskyr det han gjorde. För att jag saknar min mamma. Det är ändå min mamma liksom. Men jag kommer alltid älska min pappa för det är min pappa. Så det är svårt.
Det är inte ofta det händer, men av Sada blir jag fan sjukt imponerad. Först den tragiska, traumatiska händelsen och hur hon i främmande land som sjuåring plötsligt miste sina båda föräldrar. Hur snabbt det sen gick ut för, men framförallt hur hon sen på egen hand bestämde sig för att förändra och bryta det gamla livet.
Jag kommer ihåg, jag var i Stockholm på Plattan. Och då såg jag alla de här människorna, ja men de som höll på där. Och så stod jag och tittade på dem och så tänkte jag så här, antingen väljer jag liksom att hamna där med dem, för det är mitt val. Eller så gör jag någonting radikalt av det här. Till exempel gå i skolan och se till att liksom göra rätt för mig, knega och betala skatt och sådär. För att om jag skulle hamna där, det finns ingen som skulle kunna plocka upp mig. För jag hade ingen mamma och pappa. Vem skulle plocka upp lilla jag om jag hamnade där? Och det var det som skrämde mig. Och därför började jag kämpa. När jag blev där 18-19 så började jag tänka om att nej fan, jag vill inte hålla på med det här. Jag vill bli någonting. Alltså jag vill gå till jobbet, komma hem, resa, äta gott, träna, må bra. Det är vad jag vill. Och det var där det blev en vändning för mig.
Vad var svårast under den här vändningen?
Det var väl att jag kände mig ensam. För att jag kunde inte... Klart man har dem som vänner, men jag umgicks inte med dem. Det blev ju liksom en ny bekantskapskrets. Allting blev ju så nytt. Och det blev ett annat språk, en annan värld. Och ibland när jag kunde höra dem prata så kunde jag tycka så här... Fan, bortskämda ni är. Alltså fattar ni hur bra ni har haft det? Men ändå är ni så jävla otacksamma. Och det kunde jag gå igång på. Det här att de var så sjukt otacksamma. För jag bara, allt jag har velat är att ha en sån
ditt
där...
Ditt nya umgänge.
Ja. Ja, men jag har inte velat haft en annat än att ha en sån där gnällig mamma som du har. För att hon bryr sig om dig. Men jag har inte haft det. Utan i mitt fall har det varit så här. Men vadå, vill du dricka? Där är baren. Ta vad du vill. Och jag menar, jag är 12-13 år gammal. När den här fosterpappan säger det. Det är ju inte för min kärlek. Han hade ju förmodligen motiv med att jag skulle göra det. Så att han... Om jag nu skulle bli redlös så skulle han väl kunna ha kul. Men jag fattar ju liksom att det är något som inte stämmer. Däremot så gjorde jag det på nätterna. Att jag drack ju för att dämpa min ångest. För jag tyckte bara det var så himla jobbigt. Jag kanske minns från att jag är 12 till att jag är 32. Jag har ändå druckit, jag drack i 20 år. Så kan jag räkna på en hand mina kvällar. De andra är bara svart. Jag fick alltid blackouts. Och det är för att jag kan inte dricka alkohol. Jag är ju kemiskt beroende. Jag är ju nykter sen... I år, den 29 juli, har jag inte druckit på 5 år. Och jag kommer väl aldrig vilja ta det där första glaset heller.
Sala, vi har alltid ett avslut också.
Mm.
Dags för hård på helium.
Ja, okej. Okay. Ska jag...
Du skruvar på den här. Sen ska vi få ett citat.
Största trösten i stunder av sorg och det största hotet i stunder av lycka. Det går över.
Det här var, förlåt.
Tack snälla för din tid.
Tack. Tack så mycket.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.